Jag ska nu läsa gammaltestamentliga texten och vi sitter ner medan vi läser den och sen så kommer det en evangelietext och då ställer vi oss upp. Och texten är från första Moseboken kapitel 1, vers 1. Så det allra första i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte över vattnet. Gud sade, ljus bli till. Och ljuset blev till. Och Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sade, i vattnet ska ett valv bli till och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sade, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade, jorden ska ge grönska, fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska. Olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Och det var den tredje dagen. Gud sade, på himlavalvet ska ljus bli till. Och de ska skilja dagen från natten. Och utmärka högtider, dagar och år. De ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen. Det större ljuset till att härska över dagen. Och det mindre till att härska över natten. Och han gjorde stjärnor. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon och det var den fjärde dagen. Gud sade, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden ska fåglarna föröka sig. Och det blev kväll och det blev morgon. Och det var den femte dagen. Gud sade, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser. Boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sade, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha och äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Och det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. På den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Och han vilade på sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Varsågoda och stå upp för evangelietexten som är från Johannes evangeliets första kapitel och vers 1-5 på sidan 753. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Ja, hur ska skapelseberättelsen i den hebreiska Bibelns inledning läsas? Vad betyder de sex dagarna? Har det som skildras verkligen hänt i bokstavlig mening? Eller är berättelser som dessa myter uttryck för en förlegad världsbild? Eller kan man läsa dem som sanna berättelser utan att därmed se dem som historielektioner och vetenskapliga utsagor? Ja, frågor som dessa hör ju samman med en annan större fråga. Vad Bibeln är för slags bok. Och vad vi menar när vi säger att vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud. Det där har samman med ytterligare en fråga. Nämligen hur sanning och historicitet förhåller sig till varandra. En del säger, ja men om Bibeln är inspirerad av Gud, då måste ju skapelseberättelsen vara en beskrivning av hur det bokstavligen gick till när Gud skapade världen. Medan andra säger att Gud visst talar sanning här. Men han gör det genom en berättelse där kanske inte alltid alla detaljer exakt ska tolkas bokstavligt. Bägge är i regel överens om att en liknelse eller en fabel kan vara sann. Kan samma dynamik gälla en berättelse? Det kan vara intressant att notera hur forskare ibland påpekar att det sätt på vilket vi numera länkar sanning och historicitet är rätt så unikt för den moderna epoken. Medan det till exempel för de bibliska författarna inte fanns någon kognitiv dissonans. Det skavde inte mellan berättelse och sanning. Vilket inte innebär att de bibliska författarna hade ett lättsinnigt förhållande till fakta. Men i antik historieskrivning, och det gällde inte bara Bibeln, så var syftet inte främst att återge exakt i detalj vad som hade hänt. Syftet var framför allt att läsaren, lyssnaren, skulle dras in i händelseförloppet. Bli en del av det. Och kanske påverkas. Förvandlas av det. Medans vi som nutida bibelläsare när vi läser och lyssnar till skapelseberättelsen kanske kan bli upptagna av frågor om evolution och kreationism, så märker vi att de bibliska författarna är inte så upptagna med exakt hur det gick till när Gud skapade världen. Långt viktigare, och det gäller ju inte minst profetlitteraturen i Gamla testamentet, är hur skapelsen, människan, naturen, djuren, allt levande förhåller sig till sin skapare. Och till varandra. Det här är de bibliska texterna oavbrutet upptagna av. Från första Moseboken genom Toran, profetlitteraturen, in i Nya testamentet och fram till Uppenbarelseboken. Och vi märker redan när vi kommit fram till det fjärde kapitlet i första Moseboken. Och skildringen av det första brodermodet. Hur det framhålls att människans kriminalitet får konsekvenser för själva jorden. När Kain har tagit livet av sin bror får han höra: om du odlar marken ska den inte längre ge dig sin gröda. När vi läser och lyssnar till berättelsen som vi har gjort idag så slås vi av vilken intimitet det finns. Inte bara i människans förhållande till skaparen, men i människans förhållande till den övriga skapelsen, den icke-mänskliga skapelsen. Uttryckt till exempel i hur djuren kommer till människan och människan ger djuren namn. Men så händer någonting lite senare som gör att det uppstår en dissonans. Det börjar skava i förhållandet mellan människan Adam och jorden Adama. Och man kan bara i en parentes notera det där, människa och jord, samma hebreiska ord. Och så möter vi orden, förbannad ska jorden vara för din skull. Törn och tistel ska den bära. Är världen fallen och jorden förbannad? Vad innebär det i så fall? Ja, i kristets språkbruk så har vi ju inte sällan använt det inte helt oproblematiska uttrycket den fallna världen. Och jag säger inte helt oproblematiska. För när man talar så kan det lätt runt hörnet vänta attityder som börjar betrakta den här världen som ett problem. Ja, kanske som någonting som måste trängas undan lite grann, som ett hinder för andlig tillväxt och mognad. Men vad är själva brännpunkten i vår kristna tro? Ja, det är det vi hör i pandangen till skapelseberättelsen, den vi möter i Johannesprologen. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allting blivit till, utan det har inget blivit till som är till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och så kommer det till lite senare. Och ordet blev människa, kött, och tog sin boning ibland oss. Skaparen blir en del av den skapade verkligheten utan att upphöra att vara vad Gud är av evighet. Detta är ju den djupa och verkliga paradoxen. I det vi med det allra viktigaste av alla kristendomens teologiska begrepp kallar inkarnationen. Att skaparen själv vet vad det är att vara skapad. Detta är så svindlande så man måste nästan säga det för sig själv en gång till. Den djupa och verkliga paradoxen i inkarnationen är att skaparen själv vet vad det är att vara skapad. Det innebär ju att varje föreställning om att den här världen måste trängas undan, den skapade världen, att den till sist ska ratas och ersättas av en annan värld, kan rimligen inte kallas kristen. Vi ska säga lite mer om det här i seminariet efter kyrklunchen. Vi märker när vi lyssnar till berättelsen hur skapelsen är i grunden god. Omkvädet i Bibelns första kapitel, Gud såg att det var gott. Gud såg att det var gott. Gud såg att det var gott. Så vad handlar då det vi kallar fallet om? Ja, tidiga kristna författare beskriver ofta fallet som ett förräderi. Det vill säga, i den här meningen, människan förråder sin kontemplativa blick. Den blick som gör att hon ser Guds avbild och härlighet i sig själv och i allt skapat. Ett kontemplativt förhållningssätt till världen börjar därmed trängas tillbaka till förmån för ett pragmatiskt. Och det här accentueras ju. Ja, det accentueras påtagligt från upplysningen och framåt i det skifte som en fransk filosof, ett Jengelså, har beskrivit som Martas revansch på Maria med anspelning på en berömd evangelieberättelse. Det vill säga, innebörden är just denna, ett kontemplativt förhållningssätt till världen trängs tillbaka till förmån för ett pragmatiskt. Och teologin börjar nu bana väg för en syn på naturen som råmaterial för människans behov. Inte längre råmaterial för sakrament. Så det vi behöver ta med oss idag från läsningen av skapelseberättelsen, inte främst frågorna om detaljer och om de sex dagarna, det är den vidare, det är den större berättelsen. Och kanske behöver vi se att berättelsen inte minst har ett starkt eskatologiskt drag, det vill säga den vetter mot framtiden. För viktigare än hur det gick till när Gud skapade världen är den framtid för vilken världen är skapad. Det som sägs om begynnelsen röjer och döljer slutet. Paradisets salighet var bara ett frö. Men detta frö rymmer potentialen till hela skapelsens transfiguration. Nya himlar och en ny jord. Allt är skapat för att återspegla Gud, leva i gemenskap med Gud och uppfyllas av Gud genom det uppdrag människan har fått. Inte bara att vara jordens förvaltare, men att vara skapelsens präst. Den som tar världen i sina händer och bär den fram till Gud i tacksägelse och får tillbaka världen, det skapade, ur Guds hand som sakrament. Ja, men det är ju detta som sker i mässan, i nattvarden, som är för oss en tillvänjning till ett förhållningssätt till den här världen som inte är etiskt men präglat av ett nytt etos. Allt det vi tar emot ur Guds hand och ger tillbaka till Gud i tacksägelse, allt blir för oss till gemenskap med Gud. Och därför, den klimatkris som fäller sin skugga över vår planet handlar inte främst om vårt bene esse, vårt välbefinnande. Det är vårt esse, det vi är och vill vara, som står på spel. För så sammanvävda är vi människor med varandra och med allt skapat, att vi upphör att existera om vi inte omfamnar varandra och det skapade med kärlek.